Vi fortsätter läsa ur boken av Richard Wurmbrand i det fjärde kapitlet, där vi närmar oss slutet av det kapitlet. Och förra gången läste vi om Wurmbrands principbeslut att verkligen bekämpa kommunismen, framförallt då för den underjordiska kyrkans och de förföljda kristnas skull. Och rent läromässigt, alltså för att evangelium skulle försvaras och befästas ibland kommunister. Det är så att det finns ju exempel på att man har gjort andra ställningstaganden i förhållande till kommunismen. Wurmbrand är väl inte unik på ett sätt, men han är ganska så speciell. Men vi kanske återkommer till det. Vi läser vidare. Stycket som nu följer har rubriken "Varför jag lider i den västliga världen". Jag lider mer i väst än jag lidit i kommunistländerna. Mitt lidande består framförallt i längtan efter den underjordiska kyrkans skönhet. Denna församling som fullföljer det gamla latinska ordstävet: nudus nudum Christum sequi. Vilket betyder: naken följer jag den nakne Kristus. I kommunistdominerade länder har människosonen och hans efterföljare ingen plats där de kan luta sitt huvud. De kristna där bygger inte hus åt sig själva. Vartill skulle det nytta? Husen kommer att konfiskeras så fort deras ägare fängslas. Bara det faktum att man har ett nytt hus kan bli ytterligare en anledning till att man fängslas, eftersom kommunisterna sannolikt önskar överta detta hus. I kommunistdominerade länder begär du inte att få begrava din far, inte heller att ta farväl av din familj innan du följer Kristus. Vem är din moder, din broder, din syster? Med hänsyn till detta är du lik Jesus. Mor och bror är för dig endast dessa som gör Guds vilja. Vad de naturliga banden beträffar kan man räkna med dessa längre när det är en ofta förekommande företeelse att bruden anger sin brudgum, barnen sina föräldrar, hustrun sin make. Kvar står mer och mer uteslutande det andliga föreningsbanden. Den underjordiska kyrkan är en fattig, lidande församling, men den har inga ljumma medlemmar. En gudstjänst i den underjordiska kyrkan liknade de som för 1900 år sedan hölls i den urkristna församlingen. Predikanten känner inte till någon invecklad teologi. Homiletiken är lika okänd för honom som den var för Petrus. Vilken teologisk lärare som helst skulle ha givit Petrus ett dåligt betyg på hans pingstdagspredikan. Bibelverserna känner man ofta inte till i kommunistländerna, då ju biblar är så sällsynta. Och förresten har predikanten sannolikt suttit flera år i fängelse utan någon bibel. När de bekänner sig tro på en fader betyder detta en hel del för dem. Därför att det i själva verket ligger ett drama bakom detta påstående. I fängelset har de dagligen bett denna allsmäktige fader om bröd, men istället fått kol med obeskrivliga föroreningar i. Icke desto mindre tror de på Gud som en kärleksfull fader. Det är som Jobb som sa att han skulle tro på Gud, även om Gud lät honom dö. Det är som Jesus som kallade Gud fader till och med när han synbarligen övergivits på korset. Vem helst som sett den underjordiska kyrkans skönhet kan omöjligen låta sig nöja med tomheten i vissa kyrkor i den västliga världen. Jag lider mer här i väst än jag gjorde i kommunistfängelse. Ty nu ser jag med egna ögon att den västerländska civilisationen är döende. Oswald Spengler skrev i Västerlandets undergång: vi är döende. Jag ser i oss förfallets alla karaktäristiska kännetecken. Jag kan bevisa att det är vår stora rikedom och stora fattigdom, vår kapitalism och socialism, våra krig och revolutioner, vår ateism och pessimism och cynism, vår immoralitet, våra brutna giftermål och födelsekontrollen som vittnar om att vi håller på att i grund förblöda och drabbas av döden mitt i utövandet av vår högsta intelligens. Jag kan bevisa att detta var de karaktäristiska kännetecknen hos de utdöende staterna i forna skeden, i Alexandria och Grekland och i den neurotiska Rom. Detta skrevs år 1926. Sedan dess har demokratin och civilisationen redan dött ut i halva Europa. Och till och med så långt som till Kuba. Resten av västerlandet sover. Men det finns en makt som inte sover. Kommunismen. Medan kommunisterna i öster är besvikna och har förlorat sina illusioner, har kommunismen i väster hållit sig livskraftig. Kommunisterna i väster tror helt enkelt inte på de onda underrättelserna om grymheter, svält och förföljelser i kommunistländerna. Överallt utbreder de med outtröttlig iver sin tro i de högre klassernas sällskapsrum, i de intellektuellas klubbar, i högskolor, i slumområden och i kyrkor. Vi kristna står ofta halvhjärtat på sanningens sida, men det står för sin del helhjärtat på lögnens sida. Under tiden diskuterar teologerna i väst ovidkommande ting. Detta påminner mig om att medan Mohammed den andre omringade Konstantinopel år 1493 och det skulle avgöras om Balkan för århundraden skulle komma under kristet eller mohammedanskt välde, man diskuterar följande problem i en kyrkoförsamling i den belägrade staden. Vilken ögonfärg hade den heliga jungfrun? Vilket kön har änglarna? Vad händer om en fluga faller ner i vigvattnet? Blir flugan helig eller blir vigvattnet förorenat? Detta är kanske bara en legend, typisk för de tiderna. Men läs igenom de kyrkliga tidskrifterna av idag och du ska finna att liknande frågor diskuteras. Hotet från kommunismen eller den underjordiska kyrkans lidanden omnämns nästan aldrig. Det förs ändlösa diskussioner om teologiska spörsmål, om ritual, om oväsentligheter. Det var ett festsällskap samlat. Någon frågade om ni vore på ett sjunkande skepp och kunde rädda er på en isolerad ö med möjlighet att ur skeppsbiblioteket medföra en enda bok. Vilken skulle ni då välja? Någon svarade Bibeln, en annan Shakespeare. Men en författare gav det rätta svaret. Jag skulle välja en bok som kunde lära mig att bygga en båt, varmed jag kunde nå land. Sedan skulle jag kunna läsa vad jag ville. Att bevara friheten för alla bekännelser och teologiska uppfattningar och att återställa den där den gått förlorad på grund av kommunistisk förföljelse är viktigare än att ivrigt hävda någon viss teologisk åsikt. Sanningen ska göra er fria, säger Jesus. Men omvänt gäller även friheten, endast friheten kan skänka sanning. Och istället för att tvista om oväsentliga ting borde vi förena oss i kampen för friheten emot kommunismens tyranni. Jag lider även när jag får höra om det ökade lidandet i församlingen bakom järnridån. Då jag själv gått igenom dessa lidanden kan jag lätt föreställa mig dem. I juni 1966 anklagade sovjettidningarna Izvestia och Selskaya Zhizn de ryska baptisterna för att lära sina medlemmar att döda barn som försoning för synder. Det är den gamla anklagelsen för ritualmord som förr riktades mot judarna. Men jag vet vad detta betyder. Jag var i fängelset i Cluj i Rumänien år 1959 tillsammans med en fånge vid namn Lazarovici, anklagad för att ha dödat en flicka. Han var bara 30 år, men hans hår hade blivit vitt på en natt under tortyren. Han såg ut som en gammal man. Han hade inga naglar på fingrarna. Det hade slitits bort för att få honom att bekänna det brott som han inte hade begått. Efter ett års tortyr blev hans oskuld fastställd och han blev frigiven. Men friheten betydde ingenting för honom längre. Han var för alltid bruten. Andra läser en tidningsartikel och kan skratta åt de dumma anklagelserna mot baptisterna i den sovjetiska pressen. Jag vet vad det betyder för det anklagade. Det är tragiskt att vistas i den fria världen och alltid ha sådana saker för ögonen. Var är nu ärkebiskop Jermogen av Kaluga i Sovjet och de andra 7 biskopar som protesterade mot ett extrema samarbete med sovjetregimen som utövades av patriarken Alexej och ärkebiskop Nikodim, som var verktyg i kommunisternas händer? Om jag inte hade sett hur de biskopar som protesterade i Rumänien dog i min närhet skulle jag inte oroa mig så mycket för dessa gudfruktiga biskopar. Präster som Nikolaj Ersliman och Gleb Jakonin blev bestraffade av patriarken då de begärde religionsfrihet för kyrkan. Detta vet man i väst, men jag har suttit i fängelse tillsammans med fader Johan av Vladimirești, Rumänien, vilken råkade ut för samma sak. På ytan var det bara frågan om ett kyrkligt disciplinstraff, men våra officiella kyrkoledare, liksom alla officiella kyrkliga ledare i kommunistländerna, arbetar hand i hand med hemliga polisen. Det som ställs under kyrkligt disciplinstraff av sådana kyrkoledare blir även underkastad en annan, mer effektiv disciplin, tortyr, prygel, dopning i fängelset. Jag bävar vid tanken på det lidanden som det förföljda får utstå i den kommunistiska världen. Jag bävar vid tanken på deras plågares eviga väl. Jag bävar vid tanken på den fria världens kristna som inte hjälper sina förföljda trossyskon. Helst av allt skulle jag endast vilja ansa mitt eget hjärtas vingård och inte inveckla mig i denna väldiga kamp. Hur gärna skulle jag inte vilja leva någonstans i lugn och ro, men det är omöjligt. Kommunisterna befinner sig på tröskeln. När kommunisterna invaderade Tibet gjorde det slut på de människor som uteslutande var intresserade av andliga ting. I vårt land gjorde det slut på alla som flydde världens många handa. Kyrkor och kloster upplöstes, varvid endast så mycket behölls som behövdes för att dupera utlänningar. Den stillhet och ro som jag längtade efter skulle innebära en flykt från verkligheten och för mig själv bli en själafara. Jag måste kämpa denna kamp, fast den är mycket farlig för mig personligen. Om jag försvinner kan ni vara säkra på att det är kommunisterna som kidnappat mig. De kidnappade mig från gatan år 1948 och satte mig i fängelse under ett falskt namn. Anna Pauker, som var vår utrikesminister på den tiden, sa till den svenske evangelien Patrik von Reutersvärd. Åh, Wurmbrand. Han promenerar nu omkring på Köpenhamns gator. I sin ficka hade den svenska ambassadören ett brev från mig som jag lyckats smuggla ut från fängelset. Och han visste att man ljugit för honom. Samma sak kan hända igen. Om jag blir dödad har mördaren fått sitt uppdrag av kommunisterna. Ingen annan har någon orsak att döda mig. Om ni får höra rykten om mitt moraliska fördärv, stöld, homosexualitet, äktenskapsbrott, politisk opolitlighet, lögn eller någonting annat, så visar det hur det uppfyllt hemliga polisens hotelse. Vi, sa de, kan fördärva er moraliskt. En mycket välunderrättad källa meddelade mig att de rumänska kommunisterna hade beslutat döda mig efter mitt vittnesbörd inför amerikanska senaten i maj 1966. Det kommer antingen att försöka döda mig eller fördärva mitt rykte. Det kommer att försöka öva utpressning mot mig genom att terrorisera mina vänner i Rumänien. Det besitter kraftiga medel. Men jag kan inte vara tyst, och det är er plikt att lugnt överväga vad jag säger. Till och med om ni skulle tro att jag efter allt vad jag måste utstå lider av förföljelsemani, måste ni fråga er vad kommunismen är för en fruktansvärd makt som får sina medborgare att lida av sådana komplex. Vad är det för slags makt som får människor från Östtyskland att riskera att ta till och med sina barn med en traktor för att forcera ett taggtrådstängsel med möjligheten att hela familjen blir skjuten? Den västliga världen sover och måste vakna. Människor söker efter en syndabock som de kan skjuta skulden på. Att finna en sådan kan lätta den egna bördan mycket. Jag för min del kan inte göra detta. Jag kan inte skjuta skulden på några av de västliga kyrkoledare som kompromissar med kommunismen. Det onda kommer inte från dem. Det är mycket äldre. Dessa ledare är själva offer för ett mycket äldre ont. Det skapade inte eländet i kyrkan. Det fanns där före dem. Sedan jag kom till den västliga världen har jag besökt många teologiska seminarier. Där har jag lyssnat till föreläsningar om kyrkklockornas eller de liturgiska sångernas historia. Om kanoniska lagar som för länge sedan är ur bruk, eller om en kyrkotukt som inte längre praktiseras. Jag har sett teologistuderande som fått lära sig att Bibelns skapelseberättelse inte är sann. Inte heller berättelsen om Adam, om syndafloden eller Mose underverk. Vidare att profetiorna har skrivits först sedan det gått i uppfyllelse. Att jungfrufödelsen är en myt, liksom Jesu uppståndelse. Att hans ben finns kvar någonstans i en grav. Att de apostoliska breven inte är äkta. Att uppenbarelseboken är skriven av någon som är sinnessjuk. Men för övrigt är Bibeln den heliga skrift. Vad som blir kvar då är ju en helig bok, vilken antas innehålla fler lögner än en kommunisttidning. Det är sådant som de nuvarande kyrkoledarna fick lära sig när de genomgick sin prästutbildning. Det är i denna atmosfär som de lever. Varför skulle de vara trogna mot en mästare om vilken dylika underliga ting sägs? Varför skulle kyrkoledarna vara trogna mot en kyrka i vilken öppet och fritt undervisas att Gud är död? Dessa är dock bara ledare för den officiella kyrkan, inte för Kristi brud. Det är ledare för kyrkor i vilka många sedan långt tillbaka har förrått sin mästare. När de möter någon från den underjordiska martyrkyrkan betraktar de honom som en egendomlig företeelse. För det andra är det inte rätt att döma människor endast efter en del av deras inställning. Om vi gör detta blir vi lika fariserna för vilka Jesus tyckte syndig, emedan han inte respekterade deras sabbatsregler. Detta tillslöt deras ögon helt och hållet för vad som även i deras ögon skulle ha varit värt att älska hos Jesus. Samma kyrkoledare som har en felaktig inställning till kommunismen kan ha rätt i många andra saker och vara personligen uppriktiga. Och det kan ju ändra sig i sådant vari de har, nu har fel. Jag träffade en gång en ortodox metropolit i Rumänien. Han var en av kommunisternas män och angav sina egna får. Jag tog hans hand mellan min och berättade för honom liknelsen om den förlorade sonen. Det var på kvällen i hans trädgård. Jag sa, se med vilken kärlek. Gud tar emot en syndare som vänder åter. Han tar med glädje emot till och med en biskop som gör sinnesändring. Jag sjöng kristna sånger för honom. Denne man blev omvänd. Jag var i fängelse i samma cell som en ortodox präst som skrev ateistiska föredrag i hopp om att bli frigiven. Jag talade förnuft med honom och han rev sönder vad han hade skrivit och riskerade sålunda att aldrig bli frigiven. Jag har ingen som jag vill göra till syndabock för att på det sättet lätta den börda som vilar på mitt hjärta. Jag har även en annan plåga, även mina närmaste vänner missförstår mig. Några anklagar mig för bitterhet och agg mot kommunisterna, vilket jag vet inte har någon grund. Den mosaiskt troende författaren Claude Montefiore sa att Jesu attityd mot de skriftlärda och fariseerna, hans offentliga fördömande av dem, strider mot hans eget bud. Att vi ska älska våra fiender och välsigna dem som förbannar oss. Och före detta domprosten i St. Pauls katedral i London, Dr. W.R. Matthews, drar den slutsatsen att detta är en motsägelse och inkonsekvens hos Jesus. Som en ursäkt säger han att Jesus inte var någon intellektuell. Montefiores intryck av Jesus var felaktigt. Jesus älskade fariseerna, fastän han fördömde dem offentligt. Jag och min sida älskar kommunisterna såväl som deras verktyg i kyrkan, fastän jag fördömer dem. Ständigt får jag höra, glöm kommunisterna, syssla endast med andliga ting. Jag träffade nyligen en kristen som hade lidit under nazisterna. Han sa till mig att han var helt och hållet överens med mig så länge jag vittnade om Kristus. Men jag borde inte säga ett ord mot kommunisterna. Jag frågade honom om kristna som kämpade mot Hitlerväldet i Tyskland gjorde orätt och om det hade bort inskränka sig till en predikan utan ett ord mot tyrannen. Svaret blev, men Hitler dödade 6 miljoner judar, honom måste man tala emot. Jag svarade, kommunismen har dödat 30 miljoner ryssar samt miljontals kineser och andra och den har dödat judar också. Måste vi protestera bara när judar dödas men inte när ryssar dödas? Svaret blev, detta är en helt annan sak. Någon förklaring fick jag inte. Jag har blivit slagen av polisen på Hitlers tid, såväl som under kommunisttiden. Och det var lika illa. Kristendomen måste kämpa mot många aspekter av synden, inte enbart mot kommunismen. Vi är inte besatta av detta enda problem, men kommunismen är för närvarande kristendomens svåraste fiende. Och dessutom den farligaste. Och emot denna fiende måste vi förenas. Låt mig få säga det ännu en gång. Människans mål är att bli Kristuslik. Att förhindra detta är kommunismens syfte. inte. Kommunister är i grunden antireligiösa. De tror att människan efter döden blir till salt och mineraler, ingenting annat. De önskar att hela vårt liv ska levas på materialistisk nivå. De känner endast till begreppet massan. Deras älsklingsord är detsamma som det demonen i Nya testamentet uttalade när han tillfrågades om sitt namn. Legion. Personligheten, Guds största gåva till mänskligheten, måste krossas. Kommunisterna fängslade en gång en man eftersom de hos honom funnit ett exemplar av Alfred Adlers bok Individualpsykologi. Hemliga polisens officerare hojtade: ah visst, individuell, ständigt individuell. Varför inte kollektiv? Jesus önskar att vi ska vara personlighet. Därför finns det ingen möjlighet till kompromiss mellan oss och kommunismen. Detta vet kommunisterna i deras tidskrift Nauka i religia. Vetenskap och religion, sägs det. Religionen är oförenlig med kommunismen. Den är fientlig mot densamma. Innehållet i kommunistpartiets program är ett dråpslag riktat mot religionen. Det är ett program för skapandet av ett ateistiskt samhälle i vilka människorna för evigt ska befrias från det religiösa oket. Kan kristendomen existera tillsammans med kommunismen? Kommunisterna besvarar frågan sålunda. Kommunismen, säger de, är ett dråpslag mot religionen. Så långt den här gången. Vi har läst slut nu av kapitel 4. Så nästa gång ska vi fortsätta med kapitel 5. Och så blir det väl ytterligare några gånger till. Men jag tackar för uppmärksamheten.